Ny vecka, nytt avsnitt av Sannu och Svensson. Det är mycket härligt. Hockeytugg framför oss. Vi har fått många nu på Twitter som har varit på Svensson. För en vecka sedan satt vi här och spikade fast. HV71 mot Malmö är i ett kval. Och då frågar jag dig, Svensson. Jag tänker inte svara på det, men jag frågar dig. Står du fast vid det?
Ja, det är väl klart att du lämnar över den på mig. Ska vi kalla oss kappvändarpodden nu, eller?
Ja, det får stå för dig. Svara nu istället.
Nej, men det är väl klart att man känner ju att det har gått från, det är ju egentligen sen i tisdags att HV förlorar, alltså hemma mot Timrå, och sen så är avståndet 10 poäng och sen så går de och vinner 2 och Brynäs förlorar 2. Det är klart att man känner, och det känner ju säkert Brynäs också, att de har någon i ryggen, och HV får ju väldig energi av det också. Så det är klart att, nej, HV är väl inte borträknad. Man får väl ändå vika sig och säga att nej, vi var kanske för tidigt ute.
Så spänn fast er. 60 minuters hockeysnack framför oss, och kom ihåg, vi står inte för någonting av det vi säger.
I veckan som gick så såg jag dig i Ängelholm, jag såg dig i Örebro, och gemensam nämnare för det är att Leksands IF spelade bortamatcher i de två delarna av landet. Och är det du som är faktorn som gör att Leksand har börjat vinna och ta sats i tabellen?
Nej, det hade de gjort långt innan jag började kommentera dem, men jag är imponerad av Leksand. Åker ner till Ängelholm och Rögle och städar ordagrant av skåningarna. Och man har faktiskt haft väldigt problem med Örebro, ligger under med 3-1 och lyckas vända och vinna med 4-3. Så att det är ett lag som, tycker jag, numera präglas av det hårda jobbet. Alla gör det. Vilket gör att lagmaskin, ja, kanske tidigt att säga det, men jag ser en tendens av det jag såg i Färjestad i fjol. Ett skickligt lag som också var beredd att göra jobbet under Thomas Mintell. Där är faktiskt Leksand här och nu.
Nu pratar du om lag hit och dit, men det är väl ändå ofrånkomligt att prata om den bästa spelaren i hela laget just nu, Kalle Östman.
Men nu var du klen. Är han inte hetat i serien?
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet.
Okej, då tar jag 2.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Ska vi inte ringa till honom och höra vad han känner själv?
Absolut.
Ja, hallå, det är Kalle.
Ja, tjena. Samuel Lindström här.
Ja, hallå.
Tja, och Johan Svensson.
Tjena, tjena.
Vad formella vi blev när vi säger våra namn, Sanni.
Ja, men alltså man blir lite nervös när man ändå ringer upp så här SHLs hetaste spelare.
Ja, herregud. Nej, nej. Ja, det är kul att ni ringer.
Ja, men är du SHLs hetaste spelare just nu, Kalle?
Nej, det tror jag inte. Det finns väldigt många som är heta i serien, så nej, det skulle jag ha svårt att tro. Men ja, det har flyttat på lite här, så det är kul.
Men du, Lukas Edeby ställer en fråga här när vi skickar ut på Twitter. Är Kalle Östman SHLs mest prisvärda spelare? Och då får man ändå säga att du har haft en intressant resa, gått från att inte vara önskvärd i Malmö via Västerås till Leksand. Vad säger du om det här senaste halvåret, året?
Ja, det här, senaste året har väl ändå varit lite upp och ner, såklart. Kommer dit till Malmö och tyckte det skulle bli skitkul, och jag har bott där nere förut och vi har trivs där, jag och min sambo och sådär, och det är liksom, det gick väl lite trögt där i början, tycker jag, i Malmö, och sen tyckte jag det släppte lite några matcher där, och sen tog vi in lite folk i den vevan, och det blev, ja, hård konkurrens om platserna, och jag fick sitta på sidan ett tag där. Och sen till slut blev det väl att jag fick sitta rätt så länge där och inte spela. Och det blev lite hackigt och kom inte riktigt in i det där. Och sen fick jag reda på att jag inte fick vara kvar där i Malmö. Och då blev det, som sagt, efter ett tag där, Västerås då. Och sen Leksand, som sagt.
Ja, det var ju så här, det var ju, du spelade ju faktiskt back där ett tag och du gjorde det väldigt bra, och det har ju folk lyft upp i efterhand. Var inte det ett alternativ för dig att spela back i det läget du var i? Nu förstår jag, nu levererar du som en av de mest heta forwardsen i ligan, men var det ett alternativ för dig när du spelade back? Det kändes som att du trivdes i det, så att säga.
Jag hade ju inte spelat på ett tag då, och sen tog ju kollaren in mig och sa att att han ville spela med som back där när vi hade lite folk borta, och då bara tog jag, fan vad kul att bara få spela liksom, och sen fick jag spela med Ollas där, och vi hittade kemi direkt och jag kände mig trygg att spela med han, och jag tyckte man såg isen på ett helt annat sätt, och det kändes som att man hade mer puck när man var back och så då liksom, så det kändes ju bra som back där, och jag tränade lite baklängsåkning på träningen och sådär, för det är väl det som kanske man var lite trög på liksom, men jag tyckte det kändes bra, men innerst inne kände jag väl att jag har varit center och forward så länge, så det skulle väl mycket till kanske om jag skulle skola om mig. Men den diskussionen kom aldrig upp heller, så det var väl aldrig en riktig fråga egentligen.
Men berätta om det här. Du valde då att gå till Västerås där du tidigare har varit väldigt framgångsrik, och Västerås hade en uttalad satsning mot SHL, och sen ringde då Leksand. Fanns det några sen när Leksand ringde att nej, men jag behöver det här året med Västerås och kommer sitta tillbaka, eller var det direkt bara Leksand, jag kör?
Ja, alltså Leksand har ju alltid, sen jag var liten har det ju varit en dröm liksom att spela Leksand, och sen ju äldre man blir, så när man kommer upp i ligan och sådär, så försvinner väl det lite så, men man har väl alltid haft i bakhuvud att det skulle vara ruggigt kul att spela Leksand någon gång. Och att tajmingen blev som den blev nu var ju bra och väldigt, väldigt rolig, men jag var ju också taggad på att spela Västerås, och så när Leksand hade av sig så kände jag väl, först ville jag liksom få en känsla av att Leksand var intresserade på riktigt, och att det inte liksom kanske var en krislösning att få dit med, eller vad man ska säga, för att det var lite spelare som lämnade för NHL där. Så då hade jag en diskussion där, och vi pratade både med Tjomme och med Björn, och det kändes skitbra direkt. Men jag fick en känsla av att de ville ha dit mig liksom på riktigt och ge mig förtroende, och jag fick ett treårskontrakt också direkt. Så då var det ingen snack om saker liksom egentligen.
Men tänkte du inte där att ändå inte färga till Malmö, om man ändå får säga det? Sen kan det bero på många orsaker i slumpen, ska det. Jag är fullt med om det. Men sen ändå ska du konkurrera med Rohoma, Rivik. Det finns ju ganska liksom bra namn. Kände du aldrig liksom en rädsla att oj, ska jag hamna i ett fack här i Leksand, kanske långt ner i hierarkin? Nej, men igen?
Grejen är den, så jag tycker ju själv att jag kan spela liksom längre ner i laget också. Och det gjorde jag ju i början på säsongen när vi hade fullt lag och sådär. Så jag var liksom inte rädd för det egentligen, utan jag tycker väl att jag kan fylla en funktion i en fjärde kedja också egentligen liksom, och jag förstod väl kanske att det skulle vara i en tredje, fjärde kedja där någonstans jag skulle få börja och sen ta det därifrån helt enkelt. Så det var ju egentligen så jag såg det, och jag vet ju själv att det är en skada ifrån liksom, att man kanske får lite mer förtroende och får en större roll. Och så var det ju även mitt andra år i Djurgården, då var det lite skador där och jag fick kliva fram. Och när både Jakob Josefsson och Sebastian Strandberg blev skadade. Så det är mycket tillfälligheter, och den säsongen i Djurgården blev det så, lika nu i Leksand. Och i Malmö hade vi egentligen inga skador alls, så man vet ju själv att man är ju liksom nära och få krypa upp ett snäpp bara om det blir en skada eller vad som helst liksom.
Nu vet vi ju inte när Rohoma eller Rivik kommer tillbaka, men är det en styrka som du ser att du ändå kan spela längre ner i laget, att du är en väldigt användbar spelare? Du kan ju till och med gå på en kant om det ska vara så, och nu är det väl helt omöjligt för dem att flytta på dig också.
Nej, alltså jag försöker bara göra mitt bästa och liksom spela, och vi har ju grymma spelare som sagt nu som har varit skadade och kommer tillbaka, så då kommer vi bli ännu mer slagkraftiga liksom det blir roligt att få dem tillbaka, och då får vi ännu bredare trupp också, så ja.
Men vad är det ni har gjort, Kalle, om vi bara liksom, nu har vi pratat om dig och din succé, vilket är väldigt roligt, men Leksand som lag, vart tryckte ni på någon form av reset-knapp där i mellandagarna eller efter nyår och liksom, ska Leksand vinna, bli framgångsrika, så måste vi göra jobbet? För när jag ser det från utsidan så känns det som att slentrianmässigt så säger alla krigare, krigare, krigare. Men det är ju det ni är nu. Hela laget jobbar ju kopiöst.
Ja, men jag håller med. Vi har liksom kommit samman, eller vad man ska säga, på ett väldigt bra sätt här. Och sen är det såklart att det hjälper mycket också när vi har fått några vinster på raken. Då liksom blir ju allt lättare egentligen, och hela laget får självförtroende och liksom vardagen, allting blir lättare liksom. Så, och det är ju någonting vi har kunnat byggt vidare på, och jag håller med dig där om att vi har liksom, det känns ju verkligen som vi har liksom kommit ihop som lag och som grupp och liksom vunnit matcher på det sättet liksom.
Men Kalle, hur är det nu när man är Leksand in enormt hockeyintresserad, alltså staden eller byn, alla är intresserade av hockey, och när du uppenbarligen går bra, du har fått liksom så här lite hög status, kultstatus som en spelare som kommer lite utifrån, lite kantstött och gör succé. Och då har Emil Westlund en fråga här. Är du så het så att du till och med får gratis falukorv nu när du går affären i Dalarna?
Ja, det är väl Ica där i Karlsveden som... jag är ursprungligen från en by som heter Halvars, och han har väl haft butiken i grannbyn som heter Sällnäs där, och då har väl han tagit över butiken i Kvarnsven. Så han sa nu att resten av säsongen så skulle jag få gratis falukorv, så det är väl bara att åka dit och fylla bilen nu.
och här sitter vi och tror att du är underbetald liksom. Du har först ett bra kontrakt, eller rätt bra kontrakt med Leksand, kanske inte mot vad du levererar. Sen får du ju gratis falukorv också. Du sitter i en
drömbil.
Ja, men
man gör ju det, så det är ju bara köpa någon stor frys här och fylla upp, så blir det bra.
Men du, skulle du kunna bli den första falukorv influensen tror du?
Har jag inte lite den auran ändå?
Jo, nog har du det. Frågan är om du kan konkurrera med Ebba Busch, för annars är det väl hon som är den stora falukorv-influencern i detta landet.
Ja, men precis, så är det.
Men vi släpper Leksand lite, vi ska komma tillbaka till det när vi har släppt dig också. Men Västerås, som du ändå skulle ha spelat för, vad känner du för dem, att det går så knackigt för dem? Din brorsa är ju där, så du har ju en bra ingång in. Det har ju förresten gått väldigt bra för din bror.
Ja, men precis, det har ju varit grymt skoj att se hans utveckling där under de här två säsongerna. Han har också gått från division 1 där och kommit upp och gjort det grymt bra. Så det är kul att se. Men jag känner ju många Västerås där, och jag följer ju dem helt klart mycket.
Ja, vad känner du för att det ändå går så knackigt som det gör? Du känner förstås med dem. Vad ska de göra åt det? Då har de ju bytt tränare, och Pannanen har du jobbat med tidigare, och Zetterberg är borta. Så att, men där är ju några du känner förstås. Vad tror du om deras chanser?
Ja, såklart de har haft en tuff säsong liksom. Västerås har gjort en intressant satsning, och liksom, det är väl inte riktigt kugga i år kanske. Så är det ju ibland, och liksom när man kommer in i den lite negativa trenden, så är det lätt att det blir lite stressat kanske, och självförtroende går ner, och ibland kan det vara svårt att få stopp på det och så men i grund och botten är det ett grymt lag, och både Zäta där och Pannanen innan har gjort ett grymt jobb också, så jag önskar ju bara att det vänder för dem, och att de kan spela så bra som de verkligen har kapacitet till.
Ja, det får vi väl hoppas. Men du, vi värnar ju väldigt hårt den här podden om Vimmerby. Vad betyder Vimmerby hockey för dig? Har de fustrat dig?
Ja, de har ju varit med. Jag har gjort ett gäng säsonger i division 1 där, och jag gjorde en säsong i Vimmerby där som var grymt rolig säsong, och ja, men det är lite hockeytok i orten också. Så Vimmerby har helt klart en liten plats i mitt hjärta.
det finns mycket kärlek och mycket plats i ditt hjärta. Men du, Kalle, om vi blickar lite mot avslutningen med Leksand då. Jag förstår ju målsättningen är väl givetvis topp 6 för er, men vad blir viktigt för er för att kunna nå den och bli framgångsrika i slutspelet?
Nej, men det är väl fortsätta med det vi liksom har rullat igång lite här med den här liksom, vad ska man säga, lagandan liksom, och att vi krigar för varandra och liksom blocka skott och göra grisgör, att liksom sätta varandra i bra situationer där ute på isen. Och sen fortsätta ha liksom spelglädjen och det självförtroende vi ändå har i spelet nu. Och ja, ha kul där ute, så tror jag på oss här framöver.
Det här blir ju såklart lite smörigt för fansen, jag förstår det. Men du är ändå en mas. Vad betyder Leksand, alltså det stödet som ni ändå har runt om i landet och då i synnerhet på hemmaplan, vad betyder det för er som spelare, för dig?
Nej, men precis, det är ju helt otroligt egentligen. Jag har ju vetat hela tiden att Leksand har haft liksom mycket fans och sådär, det har jag varit liksom medveten om, men att det skulle vara så här, det hade jag svårt att tro. Vi har haft några matcher där, ja, de flesta bortamatcherna, men det har varit några matcher som var helt extrema, typ i Skandinavien borta där någon match, det kändes som det var bara Leksand hela Skandinavien, och vart vi än spelar så är det liksom fullt på borta sektionen och mycket folk på sitt plats som sitter med tröjor också, så det är ju helt magiskt vad de slutar upp.
Ja, men det var grymt schysst att du ställde upp, Kalle, och vi får väl hoppas att det fortsätter gå lika bra för dig resten av säsongen. Det är du väl värd efter alla dina säsonger i Pantern och Vimmerby, och att det har gått knackigt för dig nere i Malmö.
Ja, tack så mycket.
Jag hoppas vi inte ger någon Sanny Svensson-effekt här, för vi har ju liksom...
Nej, herregud.
Kan ha en negativ påverkan, så för Leksand och för din del, Kalle,
så hoppas jag inte det. Nej, då är det bara att börja såga mig annars.
Ja, det är bra.
Den kommer nästa vecka i så fall.
Ha det bra.
Ja,
tack så mycket för att du svarade.
Tack så mycket. Tack.
Vad är det Kalle Östman gör som är så bra, tycker du, som har sett Leksand mycket här på slutet när han faktiskt har levererat på den nivån han gör?
Det är förmågan att vara på rätt plats vid rätt tillfällen. En del spelare har det bara. Och det tycker jag att Kalle Östman har. Och det har han egentligen alltid haft i sin karriär. Men fjol präglas för dåligt självförtroende, såg man inte det. Men han är tiondelarna före i tanken, vilket man ser till exempel på Oskar Langs reduceringsmål. Till exempel, han lägger passningen i en fri yta. Och den förmågan har Kalle, och när han självförtroende så blir det liksom, när det gifter sig så blir det vackert.
Blir det en, så att säga, självklarhet för honom så som det har rullade på? Han var inne på det i Djurgården, det blev lite skador, han fick en större roll. Det var en självklarhet även i Västerås, och jag tycker att han påminner om den powerplay-spelaren han var i Västerås när han bara smackar upp skotten där från högercirkeln.
Lite så är det ju, för att han gör det med sån naturlighet att han har den positionen. Och det var ju intressant, för Mikael Karlberg sa ju det till mig i tidigt under säsongen, att när jag frågade problemen med powerplay, han sa, ja, men det är Kalle Östman, vi måste ställa Kalle Östman i den positionen. Och det har man ju gjort nu, och han utnyttjar sitt fina skott, till exempel som på kvitteringen där mot Örebro i lördags.
Ja, det var riktigt fint. Men frågan är hur det blir för Kalle Östman nu när Selari kommer in och när Rivik kommer in och Roma är på väg tillbaka. Det är klart att de inte kommer peta Kalle Östman som det ser ut nu, men det blir ju någonstans det här angenäma problem för tränaren.
Ja, det är ju inte, kanske inte så angenämt, men jag slänger den här på dig då, som jag fick en fråga på Twitter där av Rickard Karlsson. Hur skulle ni formera Leksands kedjor nu när alla är friska och man kan räkna in Peter Selarik?
Ja, nu kastar du väl på mig den, men det är tur att jag faktiskt har det framför mig, att jag är ganska uppdaterad med kedjor och så vidare de olika lagen.
Paus. Jag måste bara säga det, att det är ganska intressant, för här kan man sitta på mitt på sommaren, om jag ligger på en solstol i Spanien, så kan man göra, så kan det dyka in till mig och Adam Johansson och vår kollega. Här fattas det en spelare i det här laget, och då har du det här är sant, du har ett Excel-ark med alla lag i Hockeyallsvenskan och SHL där du har liksom lucka, första center, den här och den här spelaren, och så har du liksom staplat upp hela laget för att veta, eller vad du anser att klubbarna ska värva.
Ja, men precis, men det ger mig en liten fördel. Kommer det ut någon ledig spelare som har fått sparken någonstans i Europa, och detta nyttjar ju egentligen under hela säsongen också, att här vet jag att det finns luckor med mig. Det är ett sätt för mig att hålla mig uppdaterad också. Och därmed har jag ju det på Leksand också. Och Selarik som nu är klar, eller det är inte officiellt klart, men det kommer ju bli så. Det är väl någon detalj kanske med Zug som ska lösas eller vad det nu går och väntar på. Då blir det ju... Det blir ju väldigt tufft för tränarna att ta ut laget, och om jag då målar upp ett lag så tycker jag i alla fall att Selarik och Rivik och Camper ska ihop igen så som de var 2020-2021. Sen tycker jag att Oskar Lang och Sacka och Justin Klus ändå gör ett bra jobb i den kedjan.
Vänta nu, då har du Kalle Östman, du har Rohoma, du i en tredje kedja.
Nej, men precis. Och det är ju det jag vill komma till också. Att jag tycker inte att man ska rubba på Kalle Östman nu. Och jag tycker att det kuggar i bra där. Du spelar ju Camper där med Elvenes och Kalle Östman. Jag tycker att Emil Heinemann ska spela med Östman och Elvenes, eftersom jag då har flyttat upp Camper. Sen har du får ju problem. Du har ju Carter Ashton som är överbliven då. Ska du då spela honom med Jon Knuts och Martin Karlsson i en fjärde? Och vad gör du med Karlberg och Jesper Kandegård? Plus att du har Ruhma. Så min bild av det här är ju att det finns inte plats för Mikael Ruhma.
Jag hörde ju att de hade varit ganska tydliga mot Ruhma att liksom, när du kommer tillbaka i laget, titta på hur vi spelar nu. Det är det här jobbet som du måste lägga ner för att ta dig in i laget igen. Och då gillar jag när Ruhma sitter och tittar på Leksand spelar nu, han inser okej, det här laget vinner. De klarar sig utan mig med det här hårda jobbet. Men jag anser ju, kan man addera den här kryddan som finns i en Ruhma, för det är inget uttal om att det är en fruktansvärt skicklig spelare. Kan man addera det och det hårda jobbet, då är ju, alltså, då kan ju han vara magisk. Han kan vara magisk, det såg vi i fjol.
Ja, men visst är det så. Men vad ska du göra då om Rivik är given center? Är det Zacke eller Kalle Östman du flyttar ut på en kant då? Och vem blir över ändå, lik förbannat?
Ja, det är just det. Det är ju det som blir jätteintressant. Jag skulle ju... Ja, Elvenes har ju varit bra nu på slutet, ska jag säga. För en sån som Ashton.
Man måste ändå bära med sig att Elvenes är en investering fram till 2025. Kalle Östman är en investering fram till 2025. Zacka har lång kontrakt. Rivik har lång kontrakt. Celare kommer ju skriva ett lång kontrakt. Då är det egentligen Camper och Ruhma. Det är sådana spelare som inte kommer få vara kvar i Leksand nästa säsong. Ska man redan göra den typen av investeringar, eller ska man se det bara här och nu, de här har vi bäst chans att vinna med?
Skulle det inte kunna vara ett sånt läge att man också, jag menar, Camper måste ses om efter ett nytt kontrakt nästa år, att han kanske redan den här säsongen, om man då kanske gör en förändring där, dels lönestrukturmässigt, och kanske gör en förändring att han får, du skulle kunna inte trada honom mot Celarek, det tror jag, det skulle inte funka då, men att han skulle kunna få lämna typ för en schweizisk klubb som jagar en import till.
Ja, absolut. Och de schweiziska klubbarna, det är ju nu den här tiden på året som man kanske plockar in den skyndiga importen. Vissa har ju redan gjort det, men det finns ju säkert någon som har möjlighet att göra det fortfarande. Man får spela med 6, men att man tar in en skyndig och kanske till och med 8:e import om man har någon skada eller liknande, för att man vill spetsa till sig inför ett slutspel och kanske investera inför nästa år då.
Men du pratar just om det här att man hade längre kontrakt på Elvenes till exempel, och inte, man har inte på Ruhma och så. Ser vi då på Brynäs, så har ju de ett längre kontrakt med Anders Lindbäck, men man väljer likväl att värva Olkinora, en målvakt som vi får ändå få säga är innan han lämnade för Detroits organisation så var det en toppmålvakt i Europa, och nu plockar de in honom här i slutspurten i serien. Vad säger det?
Ja, alltså, för det första, jag fattar ju ingenting varför jag såg att han var ledig och var på väg till Europa, men jag tänkte ju helt andra vägar på honom, att det var ju inte Brynäs. Nu har de ändå fått någon form av ordning. Man tog bort Vevelainen och tog in Karunen, och så var Lindbäck som ändå har steppat upp lite grann här i januari. Visst, Lindbäck har kostat Brynäs en del poäng under säsongen, men likförbannat tycker jag ändå att Lindbäck ändå är på uppåtgående, och nu plockar man in en riktig stjärnmålvakt, så att jag har ju ingen aning om hur man riktigt har tänkt där.
Det är just det, att Brynäs måste ju rädda den här säsongen, för faktum är, det är 4 poäng. Det är 4 poäng ner till HV71 som har då tagit 2 raka segrar. Så det är klart att de inser att vi måste göra någonting. På den längre horisonten så... missförstå, du pissar inte på Lindbäck, för Lindbäck har inte varit så bra så att han ska vara en ohotad etta. Men det blir också ett tydligt ifrågasättande för han och det här längre kontraktet han ändå har.
Ja, men det blir det verkligen, och jag tycker ändå man hamnar ju tillbaka någonstans där man var, där det var mer 2 jämbördiga målvakter som det var när Vevelainen var där, vilket inte riktigt fungerade. Nu blir det väl lite, det kommer bli mer delat eller hur man gör, men man plockar inte in en sån meriterad keeper för att han ska stå var tredje match heller. Det har jag ju svårt att se.
Nej, så kommer det inte bli. Men vad säger du nu då? Vi har ju en tendens att fokusera på bottenstriden, men det är ju ofrånkomligt nu. Malmö, det har vi sagt sedan länge. Där ska vi vara överens att där står vi kvar.
Nu är de, det är totalt kört. Och jag tror de har insett själv det också. För det var lite det som jag tyckte speglade matchen mot HV också, att man släppte efter lite, la fokus på att börja jaga Emil André och allt vad det var.
Där har vi fått extremt mycket frågor. Extremt mycket frågor just på den situationen eller hela matchbilden som blev där Emil Sylvegård gick ut och kritiserade Emil André.
Emil André ligger ner. Han ser Händemark komma och vänder ryggen till. Jag tycker det är sjukt dåligt. Det är inte första gången. Ja. Sen har vi hur många lägen som helst, men vi gör ju fan inte mål. Förlåt för att svär, men nej, irriterad.
Ja, känslan är ju här i tredje perioden att det är väldigt, väldigt irriterat ifrån er sida. Hänger ni uppe för mycket på den här situationen? Låter ni den situationen ta matchen ifrån er?
Nej, men jag tycker det är många lägen. Du ser där på bilderna. Han ser ju, han kommer hela tiden. Och varför inte bara vända axeln emot så är det inga problem. Men sen spelar han bytet efter igen och han har någon, när Boma slår han också, han lägger sig ner direkt och ja.
Men det är det jag tänker på, den Boma-situationen kommer ju långt efter det där och den gör det i anfallszon. Är det i det läget ni är? Nu var det stora siffror i för sig som det redan var.
Ja,
men
matchen är redan kört så det är skitsamma då. Jag tycker det bara för jävligt att han ligger ner hela tiden, så att nej, jag tycker inte sånt tillhör svensk hockey. En filmare kanske ska börja spela skådespelare istället. Och sen om det blir någon kval eller inte så kommer jag köra den.
Och hela matchen därefter så jagade man Emil André. Och det här är många som har varit på oss med frågor. Joakim Yngve, Filip Samuelsson, Tidlund, Andreas Karlsson, för att nämna några. Det är extremt många. Du som satt och kollade på matchen, vad såg du och var det så hårresande som folk vill göra gällande?
Ja, men det jag tror folk ändå stör sig på är att när man ska tacka varandra, att Sylvegård hugger tag i Emil André. Någonstans är det ju ändå en regel att när matchen är slut, då tackar man för det. Men att han inte kunde ge sig där och då. Jag tror Emil Sylvegård definitivt tänker att han ska investera någonting i framtiden. Att du ska få stå ut med oss kanske i 7 matcher. Att han tänkte så. Han kan säkert tänka sig att göra något liknande när de möter Brynäs. Jag tror det är någonstans i slutet av februari, om Brynäs då närmar sig ett kval, att han investerar lite grann, kanske börjar jaga Anton Redin eller liknande.
Ja, men är det väl, alltså, är det inte helt rätt? Alltså, ska Malmö är, de är dyngsist, de är sämst, jag ska inte säga att de är usla, det är respektlöst av mig, men de är sämst. De måste göra någonting för att vinna fördelar. Och det här tycker jag blir så bajsnödigt, ursäkta mig. Omoget ordval, absolut. Men det finns inga profiler. Och kommer du ihåg Kåberg, Ledin, Jämtid, oj vad vi sak, Magnus Wernblom. Ja, men vad gör det som gjorde dem till profiler? De sa vad de tyckte och tänkte. Och Emil Sylvegård säger att han ska köra över Emil André. Är det så farligt?
Nej, alltså verkligen inte. Verkligen inte.
Nej, men jag tycker det är töntigt. Och sen kan man säga att Malmö har fokus på fel saker. Definitivt.
Men det är de medvetna om att de gjorde också. Alltså jag tror de ligger under, vad står det, 4-0 eller 5-0 i matchen när det där inträffar. Så det är väl klart att de är medvetna om att de lägger fokus på fel saker. Men det är ju ingen som tror att de kommer att åka runt och jaga folk på det här sättet och spåra ur på det sättet, ta onödiga 2+10 och så vidare i ett kvalspel. Ja, när vi är inne på tacklingar och så vidare. Bob Karlsson har en fråga. Vad är det för skillnad på tacklingen mellan Fredrik Händemark och den han gör på Emil André och den som Rodrigo Arbols gör på Anton Lindholm?
Det faktum är ju faktiskt, skulle jag vilja säga, skillnaden är ju båda vänder sig om och sätter sin tokig situation. Det gör Emil André och det gör även Anton Lindholm. Anton Lindholm är den som skadar sig. Och det finns en till situation när Joel Lundqvist tacklar Tim Eriksson i Timrå i lördags. Och då är faktiskt Daniel Wessner, gratulerar honom till hans SHL-debut som domare. Han är den som står närmast situationen och gör rätt bedömning att Tim Eriksson sätter sig i en dålig situation. Tim Eriksson ligger kvar, Emil André ligger kvar. Den som blir mest skadad, det är Anton Lindholm. Han kliver upp Leksandsbacken och spelar vidare bytet. Sen kliver han av med en befarad axelskada. Det som är skillnaden, det är att Emil André ligger kvar. Och det är det som gör Malmö irriterade. För här ska vi säga, jag gillar Emil André. Jag gillar att det finns i hans spel en spelskicklighet och en liten sån här, han jagar smällar. Han kryper ihop och jagar tuffa smällar. Då tycker jag att när man gör det som spelare, då får du inte lägga dig ner och snurra runt och leka paja så. Det ställde upp direkt, för det tycker jag att Emil André gör det. Han överspelar den situationen och det gör mig lite irriterad.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skald potät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Ja, hårda ord från dig där, men HV71 kanske har varit lite hårda ord mellan väggarna där, men under veckan så fick ju Tommy Samuelsson gå och Fredrik Stillman fick gå. Man lyfte då in Johan Lindbom och Per Gustafsson i båset och det blir ingen effekt mot Timrå, och sen så åker man upp och nyper eller skäl eller vad man säger en trea i Timrå, sen slår man Malmö och nu är man 4 poäng bakom Brynäs. Vad säger de tränarbytet om vi börjar där? Har det blivit någon effekt? Jag tycker ändå, jag ser tendenser av vad man utläser av HV-support som ändå följer laget, att jag vet inte om de kan läsa ut det så snabbt. Nej, men att det är en annan coaching från Lindbom.
Ja, det blir väl nyanser. Ja, tydligare spela på 6 backar, det kan ju vara en sådan grej. Men sen är det också det som blir, det är mer att det blir en mental del för spelarna också, att man får en ny röst, att det blir ett, om man inte har fått ett wake-up call tidigare så blir det. Men det är så lätt att slänga sig med det här att, ja, vi satt ju själva och pratade om det, om Djurgården, men det är drakare spel. Ja, är det verkligen drakare? Eller någonting man bara slänger sig med. Jag vill ge det fler matcher. Men det är klart, jag ser Challe Berglund efter matchen när man vinner uppe i Timrå och står och kramar spelare som
alltså,
går ut
i båset. Alltså det känns inte Challe Berglund
för
mig.
Nej, men det är så här, ge oss energi, klär dig en roll några månader nu, Challe. Det där är liksom... Jag hade Challe ett år som tränare i Timrå och det var ju absolut ingen bild och jag har aldrig sett det tidigare. Så det är en roll han bara har tagit för att ge laget energi.
Ja, men uppenbarligen lyckas det ju.
Ja, i 2 matcher i alla fall. Men då ska man säga att matchen uppe i Timrå, det var ju faktiskt ett rån där Jonny Ortio spelade väldigt bra. Men å andra sidan finns det matcher tidigare under säsongen när faktiskt typ Linköping nästan gånger 2 har rånat HV71. Så det där brukar jämna ut sig sett över en säsong. Men att man har tagit de här 2 segrarna. Och Johan Lindbom efter Timrå-matchen, alltså det var den glädjen, lättnaden som jag såg hos honom, det var ju så här... Oj, det har varit sånt press på er alltså. Nu, då börjar jag fatta hur mycket press det har varit på Johan Lindbom också.
Ja, men verkligen, det har det varit. Och han blev väl nästan mer eller mindre nertvingad i båset. Får man ändå en känsla av styrelsen att det är ändå de som har tvingat på honom att du ska ner där. Det är du som får ta det. Vi har ingen annan. Vi måste göra en förändring. För det här är ett styrelsebeslut. De körde ju över Kent-Nubbe Norberg.
Men det här tycker jag också. Alltså så här... Jag har varit kritisk mot det här. Och exakt hur det har skötts, det vet ju de inom väggarna. Men vi får ju det som Anders Villander, ordförande, det han uttalar sig att det här har tagit ut om Nubbens vetskap eller inblandning. Bara att han går ut och säger det, det är liksom... Det är väldigt låg nivå. Tar man ett beslut så utåt sett får man vara eniga. Sen inom organisationen, då får man ju diskutera. Men det som blir nu när det blir så spretigt liksom... Det är ju inte värdigt HV71 och det HV71 som jag under hela min karriär som spelare liksom respekterade och lärde känna, om du förstår vad jag menar.
Men en sak jag gillar ändå med den här rekryteringen som man ändå gör i tränarstaben, det är ju Pelle Gustafsson som har gjort ett väldigt bra jobb i Dalen. Sen är frågan vad han då kan uträtta på den här korta tiden, men man har hört väldigt mycket gott om Pelle Gustafsson.
Det tror jag också. Han har gjort ett hästjobb, ska vi säga, i Dalen och framgångar med dem. Och han skulle säkert kunna vara redo i assisterande tränarjobb i SHL eller headcoachjobb i Hockeyallsvenskan. Säkert ett namn som jag tror det skulle kunna finnas på bord hos klubbarna. Men det är också... Att han kommer in som assisterare säger ingenting om det. Och varför behövde man då sparka till exempel Fredrik Stillman, som ändå är en HV-ikon som har kommit in bara för något år sedan och var liksom den mest eftertraktade personen i HV-organisation liksom, som man verkligen behövde. Och plocka bort Tommy Samuelsson hade man inte kunnat behålla Stillman. Är du med vad jag menar?
Men vem skulle vara huvudtränare då, menar du? Pelle eller?
Nej, men du kanske inte alls behövt plocka in Pelle. Du kan ha haft Stillman och Lindbom då. Alltså... Jag tänker att det blir så lätt att Sammen och Thomas Samuelsson och Stillman, de sitter ihop. Jag menar, Stillman är någonstans Mr. HV. Jag tror inte att hans påverkan på den här gruppen kanske inte har varit den negativa bemärkelsen, att man hade ändå kunnat behålla honom för att sätta den här kulturen som var så viktig för ett par år sedan.
Det jag funderar på nu, HV har gjort väldigt mycket in och ut, man har egentligen dragit alla kort man kan, och Andy Mealy vet jag ju att det finns, det går ju inte helt friktionsfritt mellan varken HV och Mealy. Nu spelar han ju efter att de torskade mot Timrå hemma, men jag tror att HV, de kommer inte stå i vägen, men det blir ju någon form av chicken race mellan parterna, och jag vet ju att HV var ju en av klubbarna som tittade på Peter Cehlárik, och jag kan rabbla några andra också som jag vet var på, och Frölunda är ju på allting som rör på sig just nu, Örebro, Rögle var till exempel på honom innan, men det var ju ganska tydligt att det skulle bli liksom för honom.
Luleå
hörde jag inte att de var på där i alla fall.
För att det verkar ju...
Jag blev förvånad när jag fick höra från, jag har hört det från ganska bra håll här nu, att Luleå inte var på honom. Jag vet inte om Luleå tänkte att de inte kunde få honom, att det var givet med Leksand för honom.
Men han är ändå en historia i Leksand, eller i Luleå, och det blir ju ganska dubbelt det där när Erik Gustafsson efter matchen då mot Oskarshamn står och pratar om att utifrån han som spelar att han tycker att klubben ska värva att det är ju ett tecken att man inte är tillräckligt bra. Om då klubben anser att vi ska inte höra oss för om Peter Cehlárik, då har man ju kanske någonstans kastat in handduken, vilket jag förstår. För ska Luleå vara med och slåss om ett guld, så är det inte 1, 2, 3 eller 4 miljoner som ska ut för att värva spelare. Det är kanske ytterligare några miljoner. Och då är frågan, är det värt det?
Nej, det är väl lite så att det är ju om man skulle kunna erbjuda denna säsongen plus 3 som då Leksand är beredda att ge Cehlárik. Det skulle man väl definitivt kunna vara för en spelare i den åldern som har en historik i klubben. Det hade väl inte varit några problem att kasta upp det förslaget till honom egentligen.
Du såg Malmö krossa Växjö i torsdags. Krossa, ordagrant. Vad var oddsen på att Växjö då skulle vinna mot Färjestad i lördags?
Ja, det var 1,01 med tanke på Färjestads situation, med att man har folk borta och det har gått lite tyngre på det sättet. Det var givet att Växjö skulle göra en sådan match efter att man då föll pladask ner i Malmö. Men intressant sak, jag måste ändå bara säga det. Joel Persson och Hardy Herman Aktell, de åker alltså ifrån den matchen ner i Malmö med plus 1. Det tycker jag ändå förtjänar en liten guldstjärna.
Ja, det gör det faktiskt. Man förlorar med 7-2 och de är alltså plus 1.
Ja, det är riktigt starkt. Men det kanske förklarar ett och annat varför de är med i landslagssorteringen som går här i veckan också.
Jag sa ju till dig att när jag mässade dig där, hetsa Jörgen Jönsson lite nu på presskonferensen. Och jag såg den presskonferensen efter. Han var ju så här, jag tänker inte skälla på laget. Jag gjorde det här om dagen. Utan
nej,
han
men
var
det, är
väldigt...
bra, det är väl bra att man inte spelar ut. Alltså man känner, han gjorde det lördagen innan där mot Oskarshamn. Då var han förbannad. Han har gjort det någon gång tidigare under säsongen när han hängde ut stjärnorna lite. Att inte spela ut det kortet för ofta, för att det tappar kraft om du hela tiden håller på och gormar och har dig hela tiden, utan du måste väga dina sådana tillfällen noga.
Det är, men alltså, det är helt, och det är den känslan som jag tror min erfarenhet av spelare som går över och blir tränare, att många saknar den. Men den känslan hade, det var min uppfattning, den hade Jörgen Jönsson. Han kunde brinna av som tusan, men han kunde också vara väldigt förstående när jag hade honom i Färjestad. Vi hade förlorat ett gäng raka matcher. Det han kom in och sa som assisterande tränare: men grabbar, alltså vi är ju jävligt bra. Vad håller vi på med? Gör vi de här sakerna så kommer vi vinna. Sluta tvivla på er själva. Och det var rätt skönt som spelare att få höra. Okej, skönt. Nu är det ingen som kommer in och skriker och gastar, utan berättar att man är bra, förutsatt att man gör de här sakerna.
Men jag tycker ändå Växjö behöver någonstans kanske en Brendan Shinnimin eller en Brendan Garns eller någonting i den stilen. Det känns som det är den pjäsen man behöver inför ett slutspel.
Ni gjorde ju du Adam Johansson i söndags publicerade en sportchefsenkät med alla klubbar. Och en del var ju mer eller mindre uttömmande i sina svar. Henrik Evertsson är ju väldigt kort i sina svar.
Ja, det får man ju säga.
Men är det en säsong där Henrik Evertsson kommer hitta den spelaren som ingen annan lyckas hitta?
Ja, det kan absolut hända med Henrik Evertsson, det kan det, men sen vet inte jag, men det är väl det just kanske en sån här säsong som det händer när när alla bara säger nej, men det finns inga spelare, sen så bara trollar han fram någon som har gjort 500 NHL-matcher och varit ordinarie denna säsongen, men är less på livet i USA eller någonting.
Och har alltid drömt om att spela för Växjö Lakers.
Ja, lite så. Vi pratar mycket om kriser hit och dit, och det är alltid det som vi får mest frågor på. Det finns inte så mycket frågor egentligen när det gäller Oskarshamns första kedja, utan det är bara kalla konstateranden som gäller där, va?
Ja, det är faktiskt det. Prata lite om Oskarshamns första kedja. Och det som har varit med Oskarshamn tycker jag på senaste tid, det är ju faktiskt att tredje, fjärde kedjan har varit bra. Jag tycker Miles Powell, Salmonsson, alltså de här spelarna har ju varit bättre, Dahlström. Men så åker man upp till Luleå. Ett Luleå i fin form där Matteus Ward har spelat fenomenalt bra. De ställer tillbaka Joel Lassinantti och då tänker man okej, han har fått vila. 3x20 senare så vinner de med 5-0 Oskarshamn. Och första kedjan, alltså den matchen som första kedjan i Oskarshamn gör då, de skapar i stort sett något varje byte de är på isen. Alltså det, jag satt och kollade den matchen i efterhand. Det är helt, helt otroligt vilken match man gör.
Det, ja, men, men alltså de målen de gör där när Sumela bara trär in den där på en backhand. Är det på det här Kalle Östman självklara sättet där allting bara fungerar, eller?
Men att man kan ha det över en hel säsong. Att man kan ha tendens, alltså så här, att ha det i en räcka med, som Kalle Östman nu får väl ändå säga, de här 6-7 matcherna. Kalle har ju varit, efter sina förutsättningar, han har varit bra, han har varit väldigt bra på slutet. Men kollar man på Somela, Karlqvist, Schmeichel, de här, även Sohorna, också, alltså de har varit bra hela säsongen. De har ju varit bra hela, de har inte haft några dippar. Även matcherna de har förlorat så har ju de varit bärande. Det är ju mer att man inte har haft produktion bakom dem som har gjort att man har förlorat.
Det som jag funderar på när det gäller Oskarshamn framöver är ju att nu har ju Fröberg lyckats väldigt väl med typ sådana som Karlqvist, sådana som kanske är lite stukade, inte får chansen någon annanstans. Nu har han även lyckats med stjärnor. Så alltså, attraktionen för Oskarshamn måste ju ha ökat på väldigt många håll och kanter bara på de här två senaste säsongerna, där man ser att det händer bra saker. Det är inte bara det att vi tar tillvara på Karlqvist-typer, utan vi kan ju även förädla stjärnor som har gått bra i Finland eller kommer tillbaka stukade från AHL. Det är så många olika sätt. Jag menar, Jussi Rikkola, där har man hela tiden haft en ganska tydlig plan, och Finlander har varit tydlig med att han kommer ju komma efter jul. Det är det som är vår tanke. Vi har någonstans budgeterat med att det ska se ut som det gjorde på hösten, och mycket riktigt så ser det ju faktiskt ut nu också.
Men det är också en intressant, för att man har liksom olika spelare på olika hyllor har man utvecklat. Nu pratade du så med det här, Karlqvist. De här Karlqvist kommer från Hockeyallsvenskan. Och jag menar, det finns ju ingen annan klubb han hade lyckats i Oskarshamn. Alltså, hade han gått till Frölunda eller Luleå till exempel, han hade ju inte varit i närheten av att göra 30 poäng i de lagen. Det får, alltså, men i Oskarshamn får han ju vara Patrik Karlqvist, slå bakom ryggen, fuska lite, kyva lite. Det skulle inte få vara någon annanstans.
Nej, men precis. Och det, alltså det sätter saker och ting i ett perspektiv också. Jag menar, det är ju lätt att kasta Rögle under bussen när ni skickar iväg Samuel Johannesson för att inte... Men Rögle kanske inte hade det utrymmet att spela honom. Och Malmö, men vad håller ni på med? Ni skickar bort Kalle Östman. Nej, Kalle Östman hamnade i ett läge där han var center med Patrik Westerholm, Carl Söderberg, Fredrik Händemark, Kristoffer Forsberg. Det blir väldigt konstigt att bara säga rakt ut att nej, men ni kastade bort dem, utan det finns alltid två sidor av myntet.
Men det som är, som jag ska återgå, det gör att Oskarshamn kommer kunna bli attraktiva, det är att man utvecklar en Somela från en AL-spelare till en toppspelare i Europa som en klubbar suktar efter, alla klubbar. Jag menar, det finns ju inte en klubb som skulle tacka nej till honom i dagens läge i Europa. Men du plockar också en Rasmus Bengtsson från HV71 och tar honom till en nivå i SHL som han aldrig har varit i tidigare. Du har liksom Pilö, du har Vorge Kroj. Det finns liksom spelare på olika kategorier som har tagit steg i Oskarshamn. Vilket
ja, och,
gör att...
och titta på David Quenneville, en East Coast back som kommer in och är hur bra som helst. Dessutom i frysboxen. Och sen så plockar du in honom i värmen igen och är totalt prestigelös sett i den situation han var. För att jag menar, de hade ju i princip redan kastat ut honom, och hade någon klubb nappat på honom så hade de ju släppt honom. Men så blev det inte. Och sen så tar man det på rätt sätt från alla håll och kanter. Man får ge en eloge till Quenneville också, att han är så pass prestigelös som ändå och blivit kastad på soptippen i närmare än en månad och sen kommer in och spelar så bra som han gör. Jag tycker det är lågt till alla parter i det läget.
Mora hade tagit poäng i 16 raka matcher. 16 raka matcher. Man reste till Norrköping och där tog den sviten slut när Vita Hästen vann. Men någonting som alltid är som vanligt. Han ju poäng. Vår, alltså vad imponerande. Johan Persson i Mora.
Nu är det väl tredje veckan i rad vi lyfter upp honom, så att det finns ju absolut ingen Sanny Svensson-effekt på Johan Persson. Det kan vi konstatera, för han bara matar på ändå.
Ja, uppdatera mig med rekordläget i Hockeyallsvenskan nu.
Han är ju uppe i 19 raka matcher med poäng och nu är han ju bara en match ifrån att tangera Jared Allins poängstreak i Örebro-säsongen 2011-2012. Sen är ju frågan, hur säker är den statistiken med Hockeyallsvensk statistik som är 12-13 år gammal?
Jag skulle vilja säga att den är ganska opolitlig. På Conny Strömbergs tid och de här spelarna som åkte och jagade assist så fick man det enkelt. Det var ju i stort sett att det var att säga till assisterande tränaren efter matchen så la de till en assist. Så den är ganska opolitlig. Numera är det faktiskt assist som granskas via Statnet som är en extern part för Hockeyallsvenskan och SHL som granskar matcher i efterhand för att kunna korrigera om det har blivit någon assist som inte ska vara och så vidare. Så att, eller kan lägga till i efterhand om det inte har blivit. Så att nu är den ju stort sett skulle jag säga 100% och det var den inte tidigare. Så att det här för mig, om han tar det rekordet, så är det ju, alltså, det är imponerande. För skulle jag gå tillbaka och titta lika noggrant på de där Conny Strömberg och alla de här som är där, då hade man kunnat få ta bort en del assist. Så är det definitivt.
Ja, och listan är ändå rätt imponerande om vi bortser från att om deras assist är sist och där. Jared Allin leder på 20, sen har du namn som Niklas Olausson, Linus Persson, Conny Strömberg, Mårten Gren, Micke Karlberg, Carl Söderberg, Niklas Olausson bland annat. Och så är Riley Woods faktiskt inne på den listan också där han gjorde 14 matcher gjorde han poäng i förmodo.
En annan sak i Hockeyallsvenskan som var ganska intressant. Djurgården har då inte plats för Kalle Odelius. Man har valt att spela Niklas Danielsson som back, vilket man kan ha åsikter om. Kalle Odelius blir då upplånad till Färjestad i SHL. Gör sin debut mot Brynäs och gör det bra. Gör precis det som jag tycker Djurgården inte har för sin backsida. Bra första pass. Ja, stabilt i egen zon, men bra första pass. Följer med, han hade första perioden 3 eller 4 avslutförsök. Jag tror att två var på mål. Så han var aktiv. Sen är det, jag vet, det är en match. Mot Växjö spelade han 2 minuter, för då fick de tillbaka Ville Pocka. Så det, den matchen kan man inte bedöma någonting ifrån. Men jag tycker ändå, utifrån den matchen, så borde det kunna finnas möjlighet för Djurgården att bygga upp honom igen.
Tänk att Adam Engström och Kalle Odelius spelar SHL nu.
Ja, ja. Och Adam Engström gör det väldigt bra i Rögle som bekant. Men det är ju märkligt, måste jag säga, i Djurgården där, att man spelar Niklas Danielsson och Kevin Karlsson spelar knappt heller. Det är uppenbart att Djurgården tycker de har problem på backsidan och i uppspelsfasen, och tycker man att Danielsson kan spela en första pass bättre. Men jag menar, det är orimligt att ett lag som ska gå upp ska ha Niklas Danielsson som back. Så kan jag säga.
Det har väl hintats på sina håll också. Jag har sett andra har skrivit om det, men jag hör ändå att Tom Hedberg är ett ganska skarpt namn för Djurgården. Han får ju inte spela i Brynäs. Tycker du att det är rätt spelare att ta in till, alltså, istället för en sån som Kalle Odelius, om man leker med tanken att Odelius kanske avslutar i Färjestad till och med?
Ja, alltså, jag hade det varit det gamla systemet där man skulle slå ut ett SHL-lag, så hade jag nog inte tyckt det. Men när du ska vinna över de hockeyallsvenska lagen, så är Tom Hedberg en bra back i Hockeyallsvenskan. Det förutsätter att han hittar tillbaka till, men han får självförtroende, spelglädje igen. För det har ju saknats i Brynäs, och ja, istiden har ju varit minimal och obefintlig på senaste tiden.
Jag har tillsammans med min kollega Adam Johansson jagat lite grann på en annan spelare som kan kopplas samman med Djurgården och faktiskt med Mora också. Det är ju Henrik Eriksson som spelar i Sport Vasa, och jag vet att både Djurgården och faktiskt även Mora är väldigt intresserade av att plocka in honom. Men jag har svårt att säga att det blir någonting, för Vasa ligger så pass nära, får man ändå säga, att gå till slutspel, så att jag tror inte de hinner bli körda innan transferfönstret hinner passera, så jag tror inte det blir någon transfer där.
Där har vi fått lite frågor just om vilka klubbar som finns, bland annat Peter Fredrik och Erik Stridlund har ställt frågor här. Vad finns det för klubbar i Europa som kan släppa spelare?
Ja, men den är intressant tycker jag. Det har jag ju försökt kolla lite kontakter i Finland och Schweiz och Tyskland. Det är ju bottenlagen i Schweiz. Jag hörde från en bra kontakt att Saipa först, de ligger ju toxiskt i finska ligan, att de kanske inte var beredda att släppa några jättemängder av spelare. Sen finns det ju inte jättebra spelare heller, men det finns ju ändå en anledning till att de ligger sist i den finska ligan, som ändå är sämst, alltså som ändå är sämre än SHL. Men om man tittar ner i Europa så hör jag att Eisbären Berlin kanske är en möjlig klubb att släppa spelare. Tittar man i Schweiz så hör jag att Lausanne kanske har en möjlighet. Då ligger man väl ändå och tassar lite grann kring de två sämsta lagen. Man har väl någon match i handen på lagen som ligger sist i ligan, men man ligger ändå ganska skrynkligt till, så det kanske måste närma sig transferfönster och lite fler poäng in på kontot innan man kan göra det. Men nu kommer ett landslagsuppehåll, så att det blir ju tufft att ta in någon poäng till. Det är kanske någon match som hinner spelas innan fönstret. Så tveksamt ändå om de gör det, om det inte kommer något jättebud.
Där i Eisbären Berlin så finns det ju en spelare vid namn Peter Egin på ålderns höst. Dansk mångårig landslagsspelare, NHL-spelare och KHL-spelare. Är ju inte där han en gång var. Men skulle inte det kunna vara en bra förstärkning till exempel Malmö för stundande kval?
Jo, men absolut skulle det kunna vara någonting för dem att plocka in, och det finns ju ändå någon form av tradition med danskar, och det finns lite danska landslagsspelare även i laget som man kanske känner, även om kanske inte det är så betydelsefullt. En annan spelare är ju Kevin Clark som finns i Eisbären Berlin. Det har ryktats lite grann om Brynäs på honom tidigare under säsongen, så det skulle väl kunna vara en potentiell transfer där. Det hade varit lite roligt om typ Malmö eller HV eller något sånt går in och snor Kevin Clark i det här läget.
Bara för att inte Brynäs ska få honom som en potentiell motståndare i kvalet.
Ja, men precis. Annars så finns det ju tidigare Skellefteå och Färjestadsbacken Morgan Ellis finns också i Eisbären Berlin. Tittar man ner mot Lausanne så finns där en intressant spelare som kopplade samman med Luleå inför säsongen. Rickard Panik som är då utlånad från New York Islanders till Lausanne.
Just det. Och Robin Kovacs finns ju där. Också Salomäki som floppade ändå i Örebro bland annat.
De har väl någon slovakisk back som har gått ganska bra också. Sen finns det väl, ja, det finns säkert någon okej schweizare också. Man ska väl inte bara kolla importer. Man vet ju ändå vad Marcel Jenny och Martin Plus ändå har uträttat i Sverige. Så det finns ju skill även hos schweiziska spelare, så vet inte jag vad det finns just i Lausanne.
En klubb som gjorde likt HV71, en förändring på tränarsidan den gångna veckan, var till slut Västerås. Efter många om och men, hit och dit, fram och tillbaka, ryktes, det har ju varit frågetecken hela tiden. Thomas Pannanens vara eller inte vara. Nu sopade man rent hela tränarbänken, bland annat Robert Nordmark, som man plockade dit bara för någon månad sedan, då utan Pannanens vetskap ska vi säga. Det var ju faktiskt rätt komiskt att säga ganska mycket om Västerås. Men nu plockar man in finska tränare, och du breakade namnen i lördagskväll. Berätta lite.
Ja, det är Tero Lehtere som tar över jobbet då som huvudtränare, och så Hirvonen, jag vet inte vad han heter i förnamn, men Hirvonen heter han. De har ju kamperat ihop i Saipa tror jag tidigare, men Lehtere kommer ju senast från en säsong i slovakiska toppklubben Dunkla Trencin. Men han har inte haft ett jobb den här säsongen, och man kan väl alltid vrida och vända vad det finns för anledning till att folk inte har haft jobb under säsongen. Men de får in en tränare, och det jag hör att Västerås har uppskattat när de har rekryterat honom är att han är en väldigt kravställare och taktiskt skicklig. Det är väl de bitarna man har tittat på mest och ser som uppsidor hos Lehtere, och en kravställare, det är väl kanske det Västerås behöver för att kanske få fart på Gunnarsson och Frycklund och de här spelarna, att det finns en tydlig kravställare som väl kanske ändå lite grann har saknats, har vi båda fått tydliga indikationer på.
Ja, någonting behövde göras, och i synnerhet då när Fredrik Johanssons tröja hissas, det är drag på läktaren och så åker man
men hissades tröjan verkligen, eller hur var det? Nej, men alltså den hängde väl redan på plats när själva ceremonin var, va?
Ja, okej. Okay. Ja, jag var som sagt i Örebro, utan, så jag har inte fulla uppgifter på det. Men den hissades inte ordagrant upp, utan den hängde där.
Ja, den har ju hissats upp innan ceremonin, så att säga.
Men
vi ska väl inte raljera över det där. Jag kan ju tycka att vill de göra så gör så. Allting behöver inte vara som NHL heller.
Men när man ändå har fyllerhallen, det är drag, man förlorar stort mot AIK, ett lag som man tampas med i den absoluta botten, och man har förlorat mot den dagen innan, så är det såklart att det är ofrånkomligt att man måste göra en förändring. Och sen vem tränaren blir, de har väl säkert dammsugit på alla möjliga namn, och du har väl säkert några där.
Men alltså, Niklas Sundblad var ju aktuell för 8-10 dagar sedan, men han sitter ju fast med ett avtal nere i Tyskland som väl var lite osäkert om han fick ut pengarna, så därför var han inte beredd att hoppa på det uppdraget. Jag hörde att Sundblad kollade på någon match på Hovet här i veckan, om det var någon AIK-match som han kollade på, så att han var på tapeten.
Fan, om jag hade varit en sån här ledig tränare, jag hade bara glidit runt på matcher så här, så bara, du, Sanne Lindström är på match, undrar om han ska ta över det här laget. Jag hade bara varit liksom, åkt runt och kika alla möjliga matcher bara för att ingen skulle glömma bort mig.
Ja, men det är väl kanske så Leif Strömberg gör just nu då.
Ja, är det så han gör? Är han på matcher också?
Jag vet inte om han gör det, men han ser man och hör man lite här och var ändå, tycker jag.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. Ett borr- och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Nu är det dags för en tävling här, och jag har fått lite kritik för att det är för mycket spelare. Det ska faktiskt vara en spelare den här veckan också, och det finns väl sina anledningar till det, men vi har ju inte haft årtal eller klubb på länge, så det blir en läxa till dig nästa vecka. Du har väl kanske någon på lager, så nästa vecka kommer jag välja årtal eller klubb.
Men det är ganska, jag tycker det är kul när ni lyssnare med och bidrar med tävlingar, så att det är bara höra av sig till mig, framförallt. Ja, men jag finns på Instagram, Twitter och Facebook. Jag finns väl överallt.
Nej, du ska inte ha mig att följa på Instagram nu, så hör av er på
TikTok.
Du har TikTok, Aron. Men nu ska vi köra en spelare här, så är du beredd att ta 5 poängar?
Yes.
Nej, jag är ganska säker på att hans fru inte är Törnrosa, även om man skulle kunna tro det. Och han är inte heller släkt med Slava, som var Per Kentes första poängmaskin i Hockeyallsvenskan.
Är han inte släkt med Slava Trukno?
Nej, och hans fru är inte Törnrosa.
Oj, ja, det var lite på spåret känsla. 4 poäng.
4 poäng. 1946 grundade Ivan Lundqvist ett svenskt företag i Mjölby som i detta nu skapar 9000 arbetstillfälle. Företaget har fortfarande huvudkontoret i Mjölby, och nej, jag tänker inte säga vad företaget sysslar med.
Skämtar du med mig, eller vad håller du på med?
Ska du ha 3:an eller?
Men ska jag fortsätta, ja, så här?
Har du inte koll alltså på svenska stora företag? Kom igen nu. Nej, nu tar vi 3 poäng. Man brukar kalla de som heter Daniel för Danne, men inte i detta fallet. Det är lika orimligt som att säga Danne som att du kallar Per Kente för Pelle Kente, som du gjorde för enda gången i världshistorien. Daniel som jag söker körde en Volvo 740 som sin första bil, med smeknamnet skrivet i framrutan. Det finns 900 anledningar till att du ska veta vem jag pratar om, speciellt efter denna helg.
900 matcher. Vem har spelat 900 matcher efter den här helgen?
Och jag har ju redan avslöjat att han heter Daniel. Men,
jag är helt körd. Jag måste ha 2 poäng.
Ja, men då kör vi. På 2 poäng. I Troja Ljungby finns denna lojala, unika back som jag eftersöker. Ja, vi har fått ett svar på 2 poäng. 1 poäng. Asplövens poängmaskin hette Slava eller Vjatjeslav Trukno. Nu bör du nog veta vilken truck jag söker.
På två poäng så sa jag Troja Ljungbergs Daniel Trucken Karlsson. Det gick ju förbi i mitt flöde att han hade gjort 900 matcher där för Troja.
Ja, precis. Uppenbarligen. Men på fem poäng så jag måste ju ta detta, för folk kommer inte fatta vad jag pratar om. Törnrosa och allting. Han heter ju Daniel Karlsson Törnros.
Jaha, gör han det?
Jajamän. Och sen var ju då Slava Perkentes första poängmaskin. Han heter ju Slava Trucknu. Och 1946 så grundades ju ett svenskt företag i Mjölby som är BT Truckar.
Okej, ja, men det är jävligt långsökt alltså. Väldigt långsökt. Ja,
den var tuff, men då hoppas vi att de som lyssnade kanske fick gnugga sina geniknöl. De som bor i Mjölby vet ju garanterat att BT Truckar är därifrån i alla fall.
Ja, men det var en tuff tävling och en tuff start på tävlingsmässigt på en hektisk vecka för dig i synnerhet. För nu, det är väl nu som du lite upp till bevis med alla transfers, potentiella transfers som kan ske.
Ja, precis. Vi kommer inte överträffa förra året, det kan jag ju säga direkt, med tanke på att då släppte ju KHL alla som inte gick till slutspel. Man bestämde ju 16 lag som skulle gå till slutspel, så det var ju jättemycket spelare som låg ute till försäljning. Det trycket kommer vi inte få den här säsongen, och spelare som har spelat i Ryssland vill ju inte svenska lag ta emot den här säsongen heller. Och kanske för all framtid. Så att det kommer bli en klart tunnare marknad. Vi kanske får se något internt byte i SHL eller i Hockeyallsvenskan eller så, men jag tror inte man ska förvänta sig några större saker. Du var ändå inne på det också i din krönika som du skrev i lördags i Expressen, att det är väldigt sällan det faller så väl ut som Theodor Lennström 2022, Christian Kusla 2007 till exempel.
Men de här riktigt, de dyra, vem minns Odette i Örebro till exempel? Det är många av de här dyra importspelarna som inte kan SHL. Vi vet ju hur lång tid det tar att faktiskt anpassa sig till spelet här. Så det är en enorm chanstagning när man plockar in spelare.
Och sen så finns det ju ändå spelare som ändå kan fylla en roll. Det säger jag ingenting om. Brendan Gaunce till exempel i Växjö fyllde ju en väldigt viktig roll när han kom in, så att det går att hitta dem. Men de här superspetsarna som gör den stora, stora, stora skillnaden, de kommer bli tuffa att hitta. Men det kommer ske värvningar här de närmsta 10 dagarna som väntar ungefär.
Nej, underbart. Du får jobba på. Jag får luta mig tillbaka lite nu när det inte riktigt lika hektiskt schema, även om det är en match, Luleå mot HV71 och landskamper, så får jag luta mig tillbaka lite. Ska jag berätta den bästa som hände, eller det roligaste som hände den gången i veckan?
Ja, kör. Sure.
Jag trodde jag fick se en kisscam i Ängelholm.
Nej.
Jo, jag tänkte nu har det fått fäste, det jag skrev veckan innan när jag pratade om handbollen och kontra hockeyn. Men det var en som friade på läktaren i Ängelholm till sin fru, sin blivande fru. Det tyckte jag var roligt. Det var det största jublet. I övrigt var det kanske inte mycket att jubla åt till Rögle spel, men det var det största jublet i Catena Arena i tisdags.
Ja, det var härligt, och vi önskar all lycka till de blivande makarna där i Ängelholm och till alla andra där ute. Jag önskar er en riktigt kärleksfull vecka här som väntar med. Ja, det är en match som spelas, men sen tar vi ny sats för avslutningen för SHL. Och när ni vill veta det senaste från transfervärlden så gå in på Expressen.se så hörs vi igen.
Ha det bra, hej då.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.